ett försök. I första Korintierbrevet, 12 kapitlet, 27 versen, så skriver Paulus så här: ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I Bibel 2000, i folkbibeln så står det: ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Det här är utgångstexten för ett försök till en predikan en liten stund framåt. Det finns en klassisk berättelse om en affärsman som går förbi ett antal personer, och vi kan säga att de är två i det här fallet, och båda två hugger sten. Och så ställer han frågan först till den ena: vad gör du för någonting? Och så får han till svar med lite, ja, med lite dyster ton ändå, så där: ja, men jag hugger sten. Ja, ingen idé att fortsätta samtalet där. Och så vänder sig till den andra, och så har han ju samma fråga och såklart: men vad gör du? Och så vänder sig den här andra stenhuggaren om, och svetten rinner upp pannan, men leendet är stort. Och så svarar han så här: att jag bygger en katedral. Och det där vill jag ha som lite grann bara bakgrundstanke kring: vad har vi för perspektiv på det vi gör, det vi är i och det vi står i på olika sätt. Ta med den. Hemma hos oss i Nässjö så predikar vi om församlingen just nu. Och på tal om, som jag sa innan, om Nehemja och gänget där som byggde murar och i det här fallet att bygga katedraler, så kan man liksom in i det här konstatera när man läser i evangelierna och vad Jesus säger. När det handlar om församlingen så är det Jesus som är byggherren. Du är Petrus, säger han vid något tillfälle. Du är klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, säger Jesus till Petrus. Det är inte lärjungarna, det är inte Petrus som bygger kyrkan på det sättet. Det är liksom i förlängningen inte vi som bygger kyrkan. Jesus bygger sin kyrka. Jesus är byggherren. Han är initiativtagaren till att det där med församling är någonting som finns överhuvudtaget. Han är den som kallar dig att följa honom, vilket någonstans per automatik också inkluderar att vara kallad in i ett liv i församlingsgemenskap. Med all den glädje det kan bära med sig och med alla de utmaningar som det också för med sig. I alla fall är det så hemma hos oss att det finns båda två. Och av allt det där som ingår i att vara församling så predikade min kollega hemma för några veckor sedan, och det där har fastnat i mig och tagit tag, och jag tänker liksom fortsätta vara i det. Men hon predikade bland annat om att Jesus har kallat församlingen till att vara offensiv. Och när man börjar om liksom använda det ordet, offensiv, då börjar det rycka till i mitt sportintresse. Jag vet inte om jag är ensam om att ha sportintresse här, men jag hoppas inte det, utan att det finns några till. Och ibland är det precis när man tänker på ordet offensiv, så är det att man är offensiv när man anfaller och så är man defensiv när man försvarar. Men riktigt så enkelt är det inte, tänker jag, utan det finns ju liksom, om du nu är sportintresserad, annars får vi försöka tänka in i det här på något sätt ändå, så kan man när man försvarar sig ha ett offensivt försvar. Det är liksom också ett sätt att försvara sig. Och i så fall så handlar offensiv, menar jag här nu, och det får du också ta med dig in här och fundera på, om att mer vara initiativtagare, att agera snarare än att reagera på någonting. Och inom idrottsvärlden, i fotboll eller i hockey eller någonting sånt här, så talar man ganska många gånger om att man behöver vara först in i situationerna. Men det är en fördel liksom. Behöver vara först in där. Och med idén om att vara offensiv så betyder det att den församling som Jesus bygger, den rör på sig på på något sätt. Den går framåt, den kliver in i situationer och den strävar aktivt efter att få göra evangeliet tillgängligt, tänker jag. Församlingen är Jesu påhitt. Han är den som har tagit initiativet. Han är den som har kallat människor in i gemenskap med honom själv och därmed också med varandra. Och om du skulle läsa i apostlärningarna, då kan du läsa om en församling som på många sätt är just på offensiven. Som ser som sitt existensberättigande att dela evangeliet. Att göra evangeliet om Jesus tillgängligt. Att berätta om Jesus och att med sina liv gestalta vem han är och vad Guds rike är. Allt i övertygelsen om att mötet med Jesus förvandlar mig och dig och den här världen. Men det är inte bara populärt det som lärjungarna håller på med i apostlärningarna och den första kyrkan och församlingen där. Utan det fanns, när de berättar och delar evangeliet, så fanns det direkt krafter som ville stoppa den här offensiven. Och en av de huvudfigurerna som rörde sig där och då, det var den man som senare skulle komma att kallas för Paulus. Jag ska strax läsa ifrån kapitel 9 här i apostlärningarna i inledningen. Och bakgrunden är den att det har varit, bland annat har det varit väckelse i Samarien, i fiendeland för judarna innan liksom, men här går evangeliet fram. Filippos har mött den etiopiske hovmannen och fått se honom komma till tro, och där och då har han döpts i det vatten som man hittade. Och tidigare så har Stefanos blivit stenad eftersom han tillhör Jesus, eftersom han predikar om Jesus. Och Paulus, eller Saul som han hette då, står där bredvid och tycker att det här är rätt och riktigt det som händer med Stefanos. Därför att allt det här som händer när evangeliet har framgång, det har fått Paulus att se rött på något sätt. Och nu är han på väg efter de här eländiga kristna som berättar om Jesus. Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Och en lång historia kort här, det är att en av de kanske mest radikala omvändelserna sker här. Saul, han går från att vara en förföljare till att 3 dagar senare vara en efterföljare. Och så börjar han predika om att frälsningen, räddningen, helandet och hoppet, det finns ingen annanstans än hos Jesus. Bara hos Jesus. För att mötet med Jesus, det förvandlar. Och det har förvandlat Paulus liv. Och det här, det som hände här på Damaskusvägen, det är en erfarenhet såklart som han bär med sig in i sitt liv, genom hela sitt liv. Dels omvändelsen i sig, han har gått ifrån mörker till ljus och så vidare. Han har ett nytt liv tillsammans med Jesus. Men jag tror också att de här orden som Jesus uttalar är någonting som Paulus bär med sig. Vem är du, Herre? Frågade Paulus. Och Jesus svarar: jag är Jesus, den som du förföljer. När Paulus var ute efter de människor som hade lagt sina liv i Jesu händer, kallats att på Jesu initiativ vara församling, så menade Jesus att Paulus förföljer Jesus själv. Alltså församlingen är, som jag sa, initierad av Jesus. Det är hans idé. Och på samma gång så identifierar sig Jesus så djupt med församlingen att han säger: det är mig du förföljer, Jesus, eller Paulus. Det är mig du förföljer. När du förföljer församlingen så förföljer du mig. Och det där, tänker jag, måste ha satt ett djupt avtryck i Paulus. Och jag tror att det är bland annat därför som han skriver i första Korinthierbrevet, som jag läste innan, att han skriver till församlingen där att ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Ni är Kristi kropp. Och det där, tänker jag, stannar inte där år 55 eller när det nu var det här brevet skrevs, utan de orden, om det nu är så att Guds ord är levande och verksamt och så vidare, så är de här orden en levande sanning också idag. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Om det så är Höglandskyrkan i Nässjö, eller om det är Löfsta kyrkan i Tranås, eller vilken församling som du vill, lokal församling. Men ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Församlingen leds av Jesus. Han har makten. Han är byggherren. Och samtidigt så är församlingen ett slags förkroppsligande av Jesus här på jorden, i den här tiden, här och nu. Nu ska du få en fotbollsreferens igen. Och efter det så går jag ner för landning. Vi får se om ja, jo, men vi testar. Det finns ett fotbollslag som heter Atletico Madrid. De spelar i Spanien. Och den här berättelsen, den har kanske några år på nacken så där, men jag gillar den ändå. Det var en vår när Atletico Madrid hade vunnit spanska ligan i fotboll här nu då, och det var mycket överraskande att det hände. Det var liksom inget, de var inte förhandstippade på något sätt så. Och efter det så börjar ju liksom experter och alla de här analysera och fundera på hur kunde det här gå till. Och då menade man att i den korta versionen här nu då, det är klart att det är många saker som spelar roll, men den korta versionen är ändå att det var den ganska nya tränaren Diego Simeone från Argentina som var liksom en nyckelorsak till att det här kunde hända. Han och hans personlighet hade smittat av sig på klubben i övrigt. Det var analysen efteråt. Och Simeone, när han kom till klubben några år tidigare kanske, så hade han tagit med sig två stycken kärnvärden som han följde och lutade sig mot när han tränade laget. Och den ena, det var tron på kollektivets styrka. Och den andra kärnvärdet, det var en brinnande överlåtelse till ärendet, till uppdraget, till det man hade kommit överens om att man ville göra. Tron på kollektivets styrka och en brinnande överlåtelse till uppdraget. Och i en krönika i Sportbladet, som jag läser lite för ofta, så lät det så här: vad är det egentligen Diego Simeone har gjort? Ja, då var det någon som fick den frågan, och någon spelare som svarade så här: ja, och det här får ni ju ta så här då. Men det är svårt att säga när han sitter här, för han satt ju där bredvid då vid presskonferensen. Men för hela klubben så är han som en gud. Han kom till klubben och ändrade allt. Allt han säger till oss går i uppfyllelse. Vi följer honom om han ber oss hoppa från en bro. Vi är väldigt stolta att ha honom som tränare. Liksom, vi litar på han som sitter där. Liksom. Och Diego Simeone, han sitter där bredvid, och så han uttrycks, han ler som en nyförälskad i den här situationen. Och så säger han så här: ord räcker aldrig till när man tackar människor, säger han då. Det bästa en tränare kan ha, det är spelare som förkroppsligar vad en tränare vill. Och de har gjort det med sin passion, sin enighet och sin övertygelse. Och krönikören, han fortsätter och så beskriver han något av vad det är han ser i det här fotbollslaget då. Och så beskriver han det så här. Och kanske anar du liksom med bakgrunden av församlingstanken här vad jag är på väg eller så. Men liksom, ta med det då. När Atletico spelar fotboll så är det som att se ett enda stort rödvitt hjärta pulserar. De har rödvita dräkter liksom. De drar ihop sig blixtsnabbt. De expanderar blixtsnabbt. Och allt sker i en kollektiv reflex. Där precis varenda spelare är delaktig. Från Courtois till Diego Costa. Från målvakt till anfallare. Och det är klart att i min värld här nu då så kan man lyfta in tanken om församlingen i de här raderna ifrån Sportbladets krönikör. Därför att det handlar om en gemenskap av efterföljare som sluter upp kring sin mästare, kring sin tränare och förkroppsligar vad den här mästaren vill. Där var och en är delaktig i det som tillsammans är en själ och ett pulserande hjärta. För att travestera lite från apostlagärningarna. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Ni är Kristi kropp och var för sig delar av den. Spelarna i Atletico Madrid, de valde att följa initiativtagaren, de valde att följa byggherren med passion, med enighet och med övertygelse. Och när man såg dem spela fotboll, då såg man att de har Diego Simeone som tränare. De följer den här tränaren. Det syntes på sättet de spelar fotboll. Och för att runda av i detta nu, utifrån tanken om evangelisation och församling, utifrån tanken om missionsuppdraget, när vi tittar oss runt omkring på en världsordning som gungar. När vi hör det offentliga samtalet som i många fall blir allt mer polariserat. När vi drabbas av våldet, den psykiska ohälsan. Så då skulle det kunna vara enklare att tänka att vi försöker hålla oss ifrån det där så mycket som möjligt, för det är inget bra. Mötas i gudstjänst kan vi fortfarande göra, men vi håller oss ifrån det där som påverkar oss liksom åt fel håll. Så skulle man kunna tänka. Men med Jesu exempel och som hans kropp i den här världen, i den här tiden, så tror jag att församlingens uppdrag inte är i första hand att vända sig emot, utan att gestalta den som vi är för. Och därför så får vi som Guds folk i en splittrad tid stå tillsammans. Bredvid varandra, intill varandra. Och det kan innebära att vi hugger sten då. Men framförallt så är perspektivet att vi är med och bygger på en katedral som visar på vem arkitekten är. Som berättar någonting om vem det är vi följer. Där vi tillsammans får vara med och gestalta Jesus i den här tiden. Och då tror jag på en församling. På ett Guds folk som som kliver in, som agerar och som med ett kollektivt hjärta är offensiv. Och som på så många sätt det bara är möjligt gör vad vi kan för att göra evangeliet tillgängligt. I övertygelsen om att mötet med Jesus är det som är avgörande och som förvandlar på riktigt. Där säger jag amen. Och så tror jag vi får lyssna till en sång, eller hur?